Vi ber. Gud, tack för din närvaro idag. Vi ber att din heliga ande skulle göra ordet levande för oss, Herre. Uppbygg oss, fyll oss, Herre. Utmana oss och uppmuntra oss med det vi behöver höra. I Jesu namn. Amen. Som Peter sa så har vi haft temat tro och tvivel i våra gudstjänster på lite olika sätt. Och åtminstone två av de predikningarna kan man hitta faktiskt på hemsidan om ni vill lyssna i kapp. Tycker ni att den funktionen är viktig förresten så kan ni säga det till mig. För att vi pratar om det, Stefan och jag. Det är lite jobb med det här. Ska vi lägga ut predikningar eller inte? När det gäller tvivel så finns det olika grader av tvivel. Man kan ju tvivla på Guds existens, alltså att Gud finns överhuvudtaget. Man kan tvivla på Guds godhet. Man kan tvivla på att Gud är med mig. Av någon anledning så verkar det vara lättare att tro att han är med andra än han är med mig. Och det jag skulle fokusera på idag tänkte jag, det är tvivel på sig själv. Tvivel på sig själv och den egna förmågan och förhoppningsvis också lite hur vi tar oss igenom det. För jag tror att det är ganska hög igenkänningsfaktor i det här. Att det är någonting som vi alla har erfarenhet av på ett eller annat sätt. Och det finns en hel del exempel i Bibeln på stora gudsmän som fick kämpa en hel del med sig själva. De så kallade troshjältarna, som vi kallar dem ibland, de var inte alltid så hjältemodiga. De hade en hel del tvivel på sig själva och ändå kunde Gud använda dem. Och det tycker jag är uppmuntrande. Så därför hade jag tänkt att hålla ett bibelstudium, kan man säga, idag. Där vi tittar på två olika bibliska personer som kämpar med tvivel på sig själva. I min överambition så hade jag ju tänkt tre faktiskt, men nu har jag tagit bort en i alla fall. Och ändå sa Sven att det var väldigt mycket bibelord idag. Så vi får se hur ni orkar med det här. Men vi ska börja med Gamla testamentets gigant, Mose. Och då är vi i Andra Mosebok, kapitel 3. Och vi läser där de 10 första verserna. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han: vilken märklig syn, jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: Mose, Mose! Han svarade: ja, här är jag. Herren sa: kom inte närmare. Ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Herren sa: jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egyptierna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det är land där det nu bor kananéer, hetiter, amorier, periseer, hiveer och jebuseer. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Det är ett enormt gudsmöte. Visst är det ett stort uppdrag. Men Mose får ju också ett starkt bevis på Guds storhet, Guds helhet. Men han jublar inte direkt. Vers 11. Mose invände: hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Det låter nästan som om Mose var den första svensken här. Inte ska väl jag. Jämförelsesjukan är en sån där utbredd farsot. Dialogen fortsätter, vi läser från vers 12. Gud svarade: jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud: om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa: jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte: säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Gå nu och kalla samman Israels äldste och tala om för dem att Herren, deras fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Säg dem att jag har gett akt på dem och vet vad som drabbat dem i Egypten och att jag har beslutat att föra dem från förtrycket i Egypten upp till kananéernas, hetiternas, amoreernas, periseernas, hiveernas och jevuseernas land, ett land som flödar av mjölk och honung. Ytterligare ett väldigt starkt tilltal. Vem av oss kan drömma om att få höra Guds röst så tydligt? Vilket personligt samtal han har med Gud. Och ändå kan han inte komma ur det här tvivlet på sig själv. Vi går till kapitel 4, vers 1-5. Mose sa: men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig. Herren sa: vad har du i handen? En stav, svarade Mose. Kasta den på marken, sa Herren. Mose kastade den på marken och den förvandlades till en orm. Mose ryggade tillbaka för den, men Herren sa: räck ut handen och grip den i stjärten. Och när Mose tog den förvandlades den åter till en stav i hans hand. Så ska de bli övertygade om att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Han får makt att göra under. Och någonting som jag tycker är intressant där, det är att Gud vill använda någonting som Mose redan har. Guds välsignelse kan göra en oansenlig herdestav till ett mäktigt redskap. Och den här frågan, vad har du i handen? Det kan vara en fråga som Gud också kan ställa till oss när vi inte tycker att vi har någonting att bidra med. Och Herren ger även andra exempel här på under som kan ske. Men vad säger Mose? Säger han: tack för att du är med mig. Din kraft är min styrka. Inte riktigt. Vers 10. Mose sa: förlåt din tjänare, Herre. Men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Låter välbekant, eller hur? Jag är ingen talare. Jag är inte så bra på att formulera mig. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag hittar inte orden. Har du tänkt så någon gång? Vi fortsätter, vers 11 och 12. Herren svarade: vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu. Jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Det är nästan ord och inga visor, skulle man kunna säga här. Det är ju jag som har gett dig munnen som gåva. Använd den. Och vilket löfte om att Gud ska vara med. Och vi vet ju att vi har jättemånga sådana i Bibeln, även i Nya Testamentet. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Men trots alla de här försäkringarna om att Gud ska vara med, så är det som att Mose inte riktigt kommer ur sig själv. Det här tvivlet på sig själv. Och nu försöker han verkligen att komma undan. Herren har ju precis sagt, gå nu, jag ska själv vara med dig. Och när du talar, jag ska lära dig vad du ska säga. Och ändå säger Mose i 4:13 så här. Men Mose vädjade, Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan vem du vill. Sänd ditt bud med vilken annan du vill, så det gamla översättningen. Här har Gud uppenbarat sig. Han har lovat att han ska vara med, att Mose ska få makt att göra under till och med. Han ska få hjälp att formulera sig. Till ingen nytta. Vers 14 och 15. Då blev Herren vred på honom och sa, du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Egentligen hade ju inte Aaron behövts, verkar det som här. Men Mose tror ju det. Och då är det som att Gud gör en liten eftergift. Han anpassar uppgiften efter Mose. Det är lite ömsint på något sätt här. Gud sänker sig liksom till Moses nivå. Och trots den här oviljan eller osäkerheten på sig själv som Mose visar hela tiden, så vet vi ju att han kommer att bli mäktigt använd av Gud. När han får leda folket ut ur Egypten så är det gamla testamentets allra största händelse. Men låt oss komma ihåg när vi läser om det, att först behövde han kämpa med sig själv en hel del. Och det fanns ju även annat i hans liv som jag inte tagit upp. Till slut använde Gud honom trots detta. Det var några lärdomar ifrån Mose då. En annan person som verkar ha tvivlat lite på sig själv, det var den unge församlingsledaren Timoteus, som Paulus skriver två brev till. Och man kan faktiskt förstå lite varför. I avskedstalet till de äldste i Efesos, som hittade i Apostlagärningarna 20, så har Paulus varnat. Han säger i den 30:e versen, ur era egna led ska det träda fram män som förkunnar villoläror, för att dra lärjungarna över på sin sida. Och på sin fjärde missionsresa så kom Paulus till Efesos och han tog tag i det här. Men av någon anledning kunde han inte stanna. Utan då lämnade han över ansvaret till Timoteus. Nu får du ta hand om det här. Lycka till! Och ett viktigt syfte med Timoteusbreven är ju därför då att ingjuta mod hos honom. Det fanns en risk att han skulle ge upp den här situationen när han som bäst behövdes. Nu får vi aldrig höra Timoteus egen röst, som vi hörde Moses röst här. Men av det Paulus skriver så kan vi ändå ana att han behövde uppmuntran. Och kanske är det därför som vi kan känna att det här brevet är så aktuellt, även om det är skrivet till en specifik person för 2000 år sedan. Uppmuntran kan vi ju inte få nog av. Det var nog inte bara det här med de här villolärarna heller. Hur skulle han som var yngre än flera av dem som han skulle försöka leda klara av sin uppgift? Det är nog inte konstigt om han ställde den frågan. Och då har vi Paulus välbekanta ord i 1 Timoteusbrevet 4. Vi läser från vers 12 till 15. Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa tills jag kommer. Ta vara på den nådegåva du har, Den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd la sina händer på dig. Tänk på detta. Lev i detta så att alla ser dina framsteg. Hur skulle Timoteus klara av den här situationen? Ja, Paulus ger honom ett antal uppmaningar. Och det kommer ännu fler sen när vi kommer till det andra Timoteusbrevet. En sak som nämndes här, som ni såg i texten, handlar ju om att Timoteus ska vara en förebild. När motståndarna fick se Timoteus karaktär skulle deras argument falla till marken. Livets vittnesbörd är väldigt effektivt. Och sen uppmanar också Paulus Timoteus att han ska hålla sig till skriften och den sunda läran. Det står på väldigt många ställen i Timoteusbreven. Han trycker också på att Timoteus ska vara trogen sin kallelse. Vers 14 läste vi: ta vara på den nådegåva som du har. Det är just för denna uppgift som Gud har utrustat dig, Timoteus. Och det där kan vi kanske också tänka på lite grann. Gud tar inte tillbaka de gåvor som han har gett oss. De kan ligga i träda, men de finns ändå där, latent. Och nu påminner Paulus Timoteus om att inte glömma det han fått. Att tänka på den dag då han blev kallad, då han blev utvald till den uppgift han fick. Vi kan se det också i andra Timoteusbrevet, kapitel 1, vers 6. Där Paulus skriver: därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Genom förbön, verkar det som, så hade Paulus förmedlat en gåva till Timoteus. Men nu verkar det som att det hade hänt någonting. Prästen Anders Petter Sjödin skriver så här: blås liv i din nådegåva, säger Paulus till Timoteus. Ordet blåsa liv betyder på grundspråket att upptända, få nytt liv, få ny glöd i falnande eld. På kinesiska har det översatts med skaka av dig askan så att det brinner friskare. Vad kan det vara för aska som lägger sig över kristna och släcker elden? Modlöshet, människofruktan, jämförelsens synd. Ofta är det en blandning av allt detta som lägger sig som aska över det kristna livet. Vi behöver skaka av oss askan och blåsa liv i det som Herren har gett oss av nåd. Och i den sjunde versen läser vi i andra Timoteusbrevets första kapitel: ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. När modlösheten vill tränga sig på, när tvivlet på den egna förmågan vill göra sig påmint, så är Guds vapen, precis som hos Mose, kärlekens, kraftens och självbesinningens ande. Kärleken gör att Timoteus orkar fortsätta. Att han orkar träda upp i tid och otid, vederlägga, tillrättavisa, tålmodigt och med ständig undervisning, som Paulus skriver i det andra brevets fjärde kapitel. Därför att Timoteus har fått Guds kärlek till de här människorna. Guds ande är kärlekens ande. Och han är också kraftens ande. Vi behöver inte klara allt själva. En viktig insikt för oss som gärna vill vara duktiga. Också det här med att vara en förebild, det är ett andens verk i oss. Sen är självbesinningens ande ett intressant uttryck. Jag läste någon äldre översättning där det stod självtukt. Låter inte så kul kanske. Ibland tvivlar vi på oss själva, det är det jag pratar om idag. Vi tänker att alla andra kan bättre. Men självupptagenheten kan ju också leda till motsatsen. Hybris. Där jag tror att jag är världens centrum. Självbesinningens ande lär oss att hålla balansen. Ger oss ett sunt fokus på Gud istället för oss själva. För att tjäna Gud, oavsett på vilket sätt, det handlar ju alltid om att peka på honom. Och då behöver vi inte kunna allt. Då behöver vi inte veta allt. Vi har sett olika orsaker till att vi kan tvivla på oss själva. Tvivla på att Gud ska kunna använda just mig. Timoteus, han kände sig osäker på just för att han var ung och oerfaren. Och det kan vi nog känna igen oss. Vi har stått i uppgifter. Hur ska det gå? Jag har aldrig gjort det här förut. Och så vidare. Men samtidigt så skulle jag vilja fundera på om inte det är lite motsatsen också i vår kultur. Där vi har ungdomlighet som ett ideal. Kanske vi behöver vända på det också. Och säga, låt ingen se ner på dig för att du är gammal. Eller äldre. Det är kanske levande Bibeln för vår tid. Du är inte hopplöst ute. Bara för att du har varit med ett tag. Eller för att du inte kan den nya tekniken eller vad det nu kan vara. Jag vet att det är många som brottas med de här sakerna. Göran Salberg skrev en gång en text som ifrågasätter den här världens maktförhållanden. Den heter Tanterna. Men nere i församlingens lilla sal, på bästa möjliga sändningstid, knäpper tanterna sina bibelfodral och bereder sig på att ta över. Det handlar kanske inte trots allt om att vara så ung och så frän som möjligt. Vi hade ju besök av Hans Jansson här i höstas. Han har ju skrivit en bok som heter Inför livets andra halvlek. Där han vill liksom uppmuntra människor som har kommit en bit i livet att inte sätta sig ner liksom och säga att nu är det över. Han skrev en artikel nu, såg jag i tidningen Världen idag, i samband med att han fyllde 65. Där han uttrycker att det känns så obegripligt att just han har blivit så gammal. Jag som inte tycker att det var så länge sedan jag kallades för en av de unga förkunnarna. Säger han. Så under 43 år har han tjänat olika församlingar. Och så skriver han så här. Så nu tänker jag dra mig tillbaka, njuta av stillheten och tänka på att det var bättre förr. Nej och åter nej. Jag tänker fortsätta tjäna Gud så länge jag orkar. Vem har fått oss att tro på lögnen att livet skulle behöva ta slut vid 65? Vem har fått oss att tänka att vi efter 65 inte längre har något meningsfullt att bidra med? Jag skulle vilja ställa mig på tå och ropa så högt jag bara kan. Alla ni som har fyllt 65, fatta att ni fortfarande kan ha det bästa i livet framför er. Ni får gärna sluta era jobb, men sluta inte tjäna den högste chefen och mästaren. Ni får gärna njuta av härliga semestrar på Kanarieöarna, men sluta inte att vittna om Jesus. Ni får gärna spela golf, men sluta inte att våga be för människor och deras behov. Så långt Hans Jansson i en brinnande appell. Låt ingen se ner på dig för att du är gammal, eller för något annat heller. Faktum är att när Paulus ska bekräfta den unge Timoteus kallelse, då går han tillbaka två generationer. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Jag tycker det är intressant. Andra Timoteusbrevet 1 och 5. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor. Vad har hon med saken att göra kan man fundera på. Hos din mormor Louise och din mor Eunike. Jag är viss om att den finns också hos dig. Den äldre generationens föredöme. De här äldre kvinnornas förböner har varit med och lagt grunden för Timoteus tjänst. Långt i förväg. Det har betydelse när tanterna knäpper sina bibelfodral. Så tacka Gud för de äldre. Och tillhör du den gruppen själv, fortsätt be. För barn, barnbarn och den unga generationen. Det behövs. Och det gör skillnad. Utifrån Mose, utifrån Timoteus har jag försökt säga några ord idag om tvivel på sig själv. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Nog kan du väl se att människorna le åt en sådan lärjunge som jag. Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Ja, svaret på den frågan är ett rungande ja. Ty, andra Timoteusbrevet 1:7. Ty, Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Jag vill läsa tre gånger idag tror jag. så då är det viktigt. Utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Amen. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för det här budskapet som vi har fått här, som inte handlar så mycket om oss själva egentligen, utan som handlar om dig, vad du har gjort, Herre. När Paulus berättar om det här så blir han så exalterad så att han liksom går bort sig i lovprisning, Herre. Och vi ber att vi också ska få känna så att evangeliet, det är det viktigaste. Att budskapet om vad du har gjort, Herre, det är mycket, mycket större, det är mycket, mycket viktigare än våra egna brister och tillkortakommanden. Tack för att du har använt så många människor genom historien. Vi har pratat om Mose, eller jag mest, och Timoteus. Men det finns många fler, Herre. Tack för alla tanter. Tack för alla farbröder. Och att vi också idag har fått be för ungdomar. Att du inte ser någon sån begränsning hos oss. Och jag ber att vi själva inte ska göra det heller. Tack Gud att du inte har gett oss modlöshetens ande. Utan kärlekens, kraftens och självbesinningens. Amen.